Ja, den funkar ju fantastiskt. Låt oss be tillsammans. Tack för din förlåtelse, Herre. Tack att vi får stå inför ditt ansikte denna förmiddag och säga Herre, tala till oss. Möt oss med din närvaro och med din helige ande. Jag ber att de här orden som jag ska förmedla idag, Herre, ska få röra vid någon, Herre. Du ska få tala ditt ord, Jesus, som är sant och rent. Och som öppnar upp, Jesus, det som är äkta och verkligt i våra liv. Hjälp oss sitta med öppna hjärtan för vad du vill tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte börja med att berätta en sekvens från när jag gjorde min lumpen. Jag gick i lumpen och vi hade en period då vi skulle göra rökdykutbildning. Så jag och tillsammans med mina lumpenkamrater, vi skulle lära oss hur det är att vara i eld och hade på oss de här rökdykutrustningarna. Då var det ett speciellt prov som man utsattes för. Vi var på Berga i den här perioden och vi fick på oss de här fullmunderingen, brandmunderingen. Sen så skulle man då två och två ta sig igenom den här banan och utföra massa saker. Vi börjar med att jag tar på mig hela munderingen och vi ska ta oss igenom en labyrint krypandes. Efter att ha gjort det ska vi snabbt in till ett stor byggnad, fyrkantig byggnad, tre våningar hög, som de kallar för Ragnarök. I den här byggnaden så har de tänt eld på 3-4 stycken olika oljefat som står och brinner. Och vi går in i det här och det första de säger åt oss är att okej, ställ er och gör step up. Så står vi i den här och så gör vi step up. Under 6 minuters tid ska vi göra step up för att få upp kroppsvärmen. Skälet till det här för att de vill att få upp kroppsvärmen så att det blir nästan ett febrigt tillstånd som man kommer vara i. Och då håller man på det här i 6 minuter då, fullt ös step up. Och efter det här så ska jag gå in i ett rum och hämta en docka 50 kilo tung, ta den över mina axlar och så upp de här trapporna upp till övervåningen. På övervåningen så har de 10 liters dunkar med vatten som ska ta och lyftas över en mur på det här viset. Så en av oss klättrar över på andra sidan och så hjälps vi upp och lyfter de här 10 dunkarna fram och tillbaka dit och sen så tillbaka med alla dunkarna. Allt det här för att fortfarande etsa och hetsa oss, så att säga, rent kroppsligt, fysiskt, få upp värmen. Efter det här så går vi ned, bär ner dockan igen för de här våningarna, ner till bottenplan där den var från början. Och nu är det så att då börjar hjärnan bli lite smågrumlig. Så här, nu ska de prova och testa hur vi fungerar under den här situationen. Så då har de längst på bottenplanet och nu har det bildats så mycket rök i den här byggnaden så att man måste krypa så här för att vara under röken. Den är ungefär så här högt då. Och då har de någonstans på botten här, och man ser inte så tydligt vad det är, så har de lagt ut så här munstycken som man kopplar slangar, brandslangar. Massa olika utlagda. Och då är tanken att vi ska leta upp alla de här på golvet, samla ihop dem, försöka sätta ihop dem. Och det var ganska avancerat och svårt att göra. Normalt när man är, hjärnan fungerar som den ska, då funkar det bra. Men nu var det väldigt knepigt och jag försökte få på de här brandslangarna. Till slut så lyckas vi få ihop det. Efter det så går vi upp två våningar till och då har de satt på två stycken såna här tjocka träreglar för en dörr. Och så ger de oss en såg och vi ska såga igenom den här regeln. Och nu är man väldigt, väldigt utmattad vid det här laget. Problemet med den här sågen är att den är totalt genomrostad och har inget handtag. Så man får hålla i princip i klinganbladet så och börja såga. Och jag ställer mig och sågar. Sågar. Kommer ungefär 3/4 genom den första bjälken. Sen är jag helt utmattad, fullständigt utmattad. Och då vill jag att min kamrat ska ta över. Och jag ger honom det här bladet. Och han ställer sig upp. Vet inte vad han ska göra och bara sätter sig ner så här. Vi fick höra nämligen under teoriundervisningen innan att man kan reagera på olika sätt när kroppen gör det här, helt olika sätt. Och för den ena människan så blir den personen apatisk, vet inte, helt handlingsförlamad. En annan person blir fnittrig och nästan lite, du vet, så här. Och en tredje person blir arg. Gissa vilken jag var. Jag blev arg. Jag blev jättearg på honom. Så jag bara och du vet, slänger den här sågen så den hamnar på golvet. Men vi fortfarande måste ta oss igenom, för att komma ut här måste vi ta oss igenom den här. Så nu ligger den på golven, en platt sån här, och den har inget handtag. Ska man då med sina stora feta brandhandskar försöka få upp den här? Och jag försöker greppa den och det går inte. Jag försöker att Ben trycker den mot. Och så börjar jag utan att tänka mig för att nästan ta av mig handsken. Det är liksom flera hundra grader där inne. Det är inte särskilt klokt. Men jag, till slut, han brandledaren som var där, han insåg det liksom. Gör inte det där, sa han till oss. För han var med och övervakade. Så jag tog den här i alla fall, försökte igen, orkade ingenting och gav upp. Och då var det så att då tog de ut oss en annan väg igenom istället. Så att det var inte så att vi skulle vara kvar där för evigt om vi inte gick dem. Men jag kom inte igenom, och jag misslyckades med det jag försökte. Men jag blev så arg på den här för att jag såg en slant och så den inte kom igenom där. Och så istället för att liksom rationellt tänka vad jag ska göra, så försöker jag slå med händerna igenom. Dunk så här. Fullständigt ilsken och vred. Och sen kommer vi ut och det vi ska göra sen då, på vägen ut så lyckas jag slå i huvudet, dunk, när jag ska ta mig ut genom en lucka då. Och sen ska vi få ett uppdrag att vi ska ta en nyckelknippa full med kanske 40 nycklar, och jag ska hitta en nyckel. Och nu är vi utomhus och nu kunde vi ta av vantarna, men vi tog inte av det andra för man skulle ha kvar kroppsvärmen så att säga, den fruktansvärda hettan. Så de här nycklarna ska försöka hitta en nyckel och öppna ett lås. Och jag går igenom de här nycklarna och lyckas inte. Det finns ingen nyckel som passar, så jag blir jättearg. Skriker på den här ledaren här då. Liksom, det finns ingen nyckel som passar. Och han försöker hjälpa lite grann. Vad brukar man lägga nycklarna, man ska komma ihåg? Ja, i början säger jag. Nej, det var inte den första. Ja, eller? Ja, i slutet då. Nej, inte det här. Eller? Ja, i mitten. Så letar jag mig till den mittersta nyckeln, och då funkar ju den förstås då. Där innanför så ligger det ett Nalle Puh-pussel. 12 bitars Nalle Puh-pussel. Och jag ska försöka lägga det här pusslet. Helt omöjligt. Fullständigt omöjligt. Jag har ingen aning hur jag skulle göra. Det gick inte. Min andra vän, han hade spytt, så att han har fått ta sig av sig den här. Så att han får sälla sig göra det här. Då hade han blivit av med lite av värmen där. Så han lägger det här pusslet och det funkade bra till slut då. Där var vårt prov slut. Målsättningen med det här provet var för att testa oss och se alltså, vad händer med oss när vi sätts under press. Vad händer? Vad är det för känslor? Vad är det för saker som kommer upp inom oss när vi utsätts på sån här press? Och för mig så var det ilska, uppenbarligen. Och nu är vi på en gudstjänst. Och jag har en målsättning med den här predikan, och jag önskar att du och jag ska tillsammans kunna få en insikt kanske om vad som finns i våra hjärtan. Innanför det här skalet, den här fasaden, det som finns där. Vad det finns, du ska lära dig någonting om dig själv. Vad det är för fel och saker som kan välla upp inom dig som du behöver jobba med. Och att vi är i ett stort behov av förlåtelse. Sången som vi hörde här, fantastisk sång innan. Du och jag, vi behöver förlåtelse. Vi behöver förlåta varandra. Vi behöver förlåtelse av andra runt omkring oss, och vi behöver förlåtelse av Gud. Och min bön och min tanke för den här dagen är att vi ska få upp ögonen för det. Att Gud redan har gett oss den förlåtelsen. Jag ska berätta, det var just det här med insikt så att säga, om sig själv. Jag åkte en flygresa till Luleå. Och på vägen hem från Luleå så satt jag på planet tillsammans, hamnade bredvid en farbror som jag började samtala med. Och vi började prata om livet och allt och sånt där, allt det här ytliga. Och sen så kommer vi in då förstås, liksom jag berättar att jag är troende och tror på Jesus. Och så frågar om han har en tro. Och han stötte ifrån sig och säger nej, det där är inget för mig. Liksom. Jag tycker inte om det här liksom, att man ska behöva förlåtas. Alltså, varför ska jag behöva det? Liksom, det känner han. Det var inte något som han ville ta till sig riktigt. Men då försökte jag prata med honom. Men känner du inte själv ibland att alltså, du vet väl om att du gör saker som i dina ögon är fel? Alltså, att du handlar fel ibland och mot andra människor och så. Ja, säger han. Så här, men då går jag, då kanske jag ger, ja, då ger jag någonting till världens barn eller något sånt där och kompenserar liksom och så här. Det var hans sätt att hantera det här, som han visste att han var en syndare, visste att det fanns saker i sitt liv som var orätt. då hanterade han det genom att kompensera på andra sätt, att han gjorde någon god gärning istället. Då kändes det lite bättre, då kunde han skjuta det här åt sidan och det fick kännas lite bättre för honom. Och det är, visst är det så att vi många gånger kan försöka gömma de här bristerna vi har. Vi sätter upp en prydlig fasad eller så. Och om du tänker på dig själv, vem är du? När du sätts under press, när det plötsligt blir situationer som stressar dig, vad är det som kommer upp inom dig då? Är det alltid frid och glädje och kärlek, eller är det andra saker som kommer upp inom dig? Jag tror att vi många gånger gömmer våra fel och brister. Vi ska läsa från Bibeln här, Markus 10, vers 17 och 22. Det här handlar om en man, kapitel 10, vers 17-22, Markus evangelium. Och det är från Jesus då, som träffar på en man som är rik. Och det står så här: när han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och Jesus svarade: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott och du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans och visa aktning för din far och din mor. Mästare, sa mannen, allt det här har jag hållit sedan jag var ung. Och då såg Jesus på honom med kärlek och sa: ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Och vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Det är det här som Jesus gör och som han vill göra i varje gudstjänst. Va? Han vill uppenbara för dig vad det är som du har här inne. Och han vill förvandla dig. Han vill få dig att se det. Den här mannen, Jesus uppenbarar för honom att han höll kärt var hans pengar. Jesus säger inte här att vi alla ska sälja allt vi har. Han säger inte här att det är fel att vara rik. Men han förklarar för den här mannen att det du har närmast ditt hjärta, dina pengar här, det behöver du göra upp med. Och mannen gick bedrövad sin väg och tog inte det till sig. Men jag hoppas att du här idag, det Gud uppenbara för dig vid ditt hjärta, att du ska ta det till dig och låta honom beröra och förvandla dig. Fariseerna som vi läste om här tidigare, Rosalina och David läste här, de var ju många gånger sådana som var duktiga bibellärare och höll kunde skriften och hade det här prydliga yttret. De var väl ansedda av folket och hade all kunskapen och så. Och det Jesus går hårt åt många gånger i Bibeln mot de här människorna är att de gör det här ytliga för att liksom dölja det som de har på insidan. Och vi läste ju i texten här då och om de här fariserna, Johannes 8, vi tar och läser det igen. Alla gick hem var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet, och allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen så föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Och det här sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. Och när de envisades med sin fråga så såg han upp och sa: den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Så böjde han sig ner igen och ritade på marken. Och där kommer igen, när de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: nej, herre. Jesus sa: inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Det här kan handla om kvinnan, men det kan handla lika mycket om de här fariseerna. Precis lika mycket om dem. Att de fick plötsligt där när Jesus sa orden: den som är utan synd ska kasta första stenen, så fick de insikt om sina motiv till varför de hade släpat dit den där kvinnan, varför de hade gjort det här. Och de förstod mycket väl liksom att jag har inte rätt att döma den här människan. Men vi är så lätt att vi gör det, börjar peka på andra som de här gjorde för att dölja de brister som vi själva har. Vilka är dina motiv och vad drivs du av? Finns det dåliga attityder och beteenden hos dig som du behöver göra upp med? Jag har det. Och jag blir allt för ofta påmind om det. Vi hade ju 90-årsjubileum här förra i höstas. Och fantastisk tillfälle att få komma samman och fira och vara verkligen glädjas. Och jag hade sett fram emot den här helgen. Tänkte vad underbart ska bli att få komma tillsammans och lovsjunga Gud och höra god förkunnelse. Söndag förmiddag, jag har liksom inte lyckats gå på så mycket av mötena som jag hade önskat och så, men liksom söndags förmiddag så tar vi oss ändå hit hela familjen, och det är ibland lite krångligt att få med barnen och sådär. Och vi sitter på övervåningen och lyssnar på Ingrid när hon berättar om Ingrid predikar en liten kort predikan som jag förstår det om bland annat, så tar hon upp det här att vad gör vi gudstjänsterna för liksom? Varför tänker vi inte på barnen? Och tar upp det här med hur viktigt det är för barnen att vi bygger även gudstjänsterna för dem, för att de behöver få ta emot och få lära sig någonting. Och att det ska vara roligt för barnen att komma till kyrkan och de här bitarna. Jag sitter och lyssnar på det här, men samtidigt min son där uppe, han är totalt ointresserad av att vara på gudstjänsten. Han vill inte alls vara där. Han sitter och spelar med Snake på min mobil så här hela tiden liksom. Men samtidigt så uttrycker han med jämna mellanrum liksom, pappa jag vill gå hem nu. Jag vill inte vara kvar här. Och jag blir irriterad på min son. Tycker att han är ofustrad och dålig. Och hur som helst, jag sitter där och liksom är lite frustrerad över det här då. Jag sitter bredvid en man som jag tänkte, men den här mannen ska jag prata med sen. Och ja, han kanske behöver Jesus liksom. Och så sitter jag och slits mellan det här och min son som vill gå hem och de här bitarna. Och jag har lovat att spela med honom sen. Och nu plötsligt, ja, så hur som helst så blir det en liten konflikt. Han blir sur och nu, okej, men då spelar jag en gång med dig då. Så jag går in i bönerummet där bakom, medan ni andra sitter och firar gudstjänst här. Och så spelar jag Ninjago med min son. Som vi har med oss. Det är ett litet legospel för er som inte vet. Spelar jag det med honom där liksom och så, och sen så säger jag det att okej, men nu måste vi gå in igen. Jag vill verkligen vara på gudstjänsten, Liam, säger han. Och då säger han, ja men skjutsa hem mig då, säger han. Så behöver inte jag vara här i alla fall. Skjutsa hem mig. Och så blir jag sur på honom. Men Liam, nu får du faktiskt, du vet, ge honom en liten avhyvling där. Då säger han de här orden som krossar mig liksom fullständigt. Sen, pappa, hörde du ingenting på vad hon sa där inne? Va? Han satt där och spelade Snake och tog till sig de här orden som Ingrid predikade. Och jag har bara helt borta och så blir jag förkrossad. För att han har förstått och sett och han vet mycket väl. Men jag då, i min iver, min önskan om att han ska vara perfekt och att han ska sköta sig och vara präktig och duktig där, så trycker jag till min son och skäller ut honom. Det finns så mycket inom oss, va? När vi försöker ha en fasad, försöker vara någonting annat än vi är. Och jag gör det allt för många gånger. Jag vet inte vad du har. Jag tar lite fler liknelser, för de blir på något sätt lite målande. Jag tror jag har berättat det någon gång tidigare, och i så fall ber jag om ursäkt för att upprepa mig, men det är ett sånt praktexempel om hur viktigt det är med att ge förlåtelse och ta emot förlåtelse. Och jag är ju sån så att jag kan bli stressad, och när det är mycket så stressar jag upp mig lätt. Och jag kommer hem från jobbet trött och hungrig och sådär, så ganska liksom efter en intensiv dag, och barnen vill ju alltid liksom leka och göra så när man kommer hem, och själv är man inte alltid på hugget riktigt, även om jag skulle önska att jag vore det. Så Liam han är lite krävande där då liksom, och jag inser att okej, ja, vi behöver nog diska upp här, vi ser kaos hemma liksom, fullständigt kaos, och jag är jättestressad över det då, att jag behöver få undan liksom lite grann här nu, så jag har inte tid att sitta och spela med honom, och han, du vet, och hur som helst så gör han någonting han inte ska göra. Jag blir jättearg, skäller ut Liam och säger gå till ditt rum, så slänger jag in honom i rummet, och så står jag då och diskar där, och så inser jag liksom, Gud, det här är bara ett tecken. Det är inte han egentligen här det beror på, utan det beror på mig. För att jag är stressad och trött och jag gör fel och blir arg. Så går jag in till Liam och säger: Liam, förlåt mig, du vet att det här beror på att jag var trött, jag var hungrig och så. Det är inte ditt fel liksom, utan pappa var dum, jag var arg, förlåt mig, säger jag. Och han är fortfarande sur på mig och så, men med halvt gråten i rösten så säger han till mig: pappa, du vet att jag alltid förlåter dig. Då blir jag far knäckt liksom. Så är det, underbart liksom. Men just hur viktigt det är. Och jag plötsligt så såg jag hur dyrbar relationerna är mellan människor, mellan oss i familjen, och det gäller oss alla här. Hur dyrbart det är att vi vågar säga ordet förlåt, att vi inte liksom stöter bort det här. Det är så lätt att många gånger man låter, du vet, ilskan svalna och sen glömmer man bort det för att det är jobbigt att ta upp i det och jobbigt att ta i de där grejerna. Men när man istället då får säga ordet förlåt och får ta emot det, när man får en förlåtelse, plötsligt så blir relationen levande och verklig. Plötsligt så är det på sant. Det är en sann relation. Det är inte en ytlig relation, det är en sann relation. Och när du ger förlåtelse till någon så plötsligt bryts is som kan finnas. Det är saker som byggs upp under längre tid. Det är så viktigt att vi bekänner för varandra. Att vi säger ordet förlåt för varandra. Det finns äktenskap som blir fullständigt raserade för att man inte öppnar med varandra. Man döljer saker för varandra och låter det gå längre tid. Relationer som inte blir hela för att man inte är öppen med varandra. Och jag ska bekänna en sak här, och det kanske jag inte ska göra, det kanske är för privat, men jag gör det i alla fall. Men jag, för några år sedan, så åkte jag på en affärsresa till Österrike. Och det var några år sedan, jag var gift, och så fastnade jag där på mitt hotellrum sent på kvällen. Satte på tvn och fastnade i pornografi. Satt där och tittade på det här snusket under kanske 20-30 minuter. Och jag vet ju att det här är något som jag hade jobbat med under mina ungdomsår och kämpat med, men jag trodde jag var fri från det. Och sen så hade jag blivit fri, eller så fastnade jag här framför då. Och sen kom jag hem efter affärsresan och möter min fru. Jobbigt. Det går ett par dagar liksom, med dåligt samvete. Jag kände skuld mot henne att jag hade tittat på det här och frossat i andra än henne på det sättet. Så jag tar det med min fru. Jag säger till henne att jag har någonting jag måste bekänna här. Jag tittade på en porrfilm när jag var i Österrike. Förlåt mig. Och så ser hon på mig med kärlek i ögonen, ingen fördömelse, utan med kärlek i ögonen, och kramar om mig, och självklart säger hon: kan vi ge den där förlåtelsen till varandra? Då kan allt hålla, va? Vi behöver våga be varandra om förlåtelse, våga vara sanna med varandra, men också och ha det där mjuka hjärtat att ge förlåtelse, att inte hålla saker, att inte hålla det mot den andra, mot varandra. En sak som jag har upplevt är hur det är omöjligt att komma inför Gud utan att bli, alltså man kan komma på ett ytligt sätt och bara, jag kan stå och lovsjunga men inte låta en hjärta, men för att komma inför Gud på riktigt är det omöjligt utan att bli varse de här sakerna som finns inom oss. Och har du någonting mot någon, eller finns det någonting mellan dig och andra människor, så blir de här väldigt tydligt påtagliga och liksom Gud uppenbarar de sakerna för dig. Det står i Matteus 5:23-24. Så står det så här att: om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sen tillbaka och bär fram din gåva. Det finns något, ligger någonting i det. Det ligger någonting i att vi behöver göra upp med det. Agg mot varandra. Saker som du har svårt att förlåta människor. Behöver göra upp med det. Saker som du vet om att du kanske behöver be om förlåtelse till någon. Ta tag i det. Låt inte dröja. Låt inte dröja, utan ta tag i det. Då kan det någonting vackert och någonting fantastiskt få börja byggas på nytt. Och det blir sant. För det finns ingenting som så kan förlama en människa som bojan av oförlåtelse. Och förlama den till att känna glädje. Till att faktiskt kunna ge kärlek. När man låter bitterhet och missunnsamhet mot någon. Det kan räcka en sån sak som missunnsamhet. Man missunnar någon det här och det här. För att du själv har blivit sårad på ett sätt. Ta i det. Låt dig få bli fri från det. För du binder inte bara den andra, du binder dig själv. Och när vi tänker på ordet förlåtelse, det finns ju ingenting som är starkare egentligen än korset. När Jesus på korset står inför sina bödlar och så säger han orden: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Han som inte förtjänar det där, han förtjänar inte att bli korsfäst, han har inte gjort någonting fel, han har bara gjort gott mot alla under de 3 år han gick omkring på jorden. Nu spikar de upp honom på korset, spottade på honom och hånade honom, och han säger: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de orden, de har han för dig och mig idag också. De gånger som du och jag felar och vi kanske trampar på korset många gånger, när vi vet om vad som är rätt, men vi gör det inte ändå. Och han säger Gud ändå: Fader, förlåt dem, säger Jesus. Vi läser från Lukas. Ännu ett tecken på hur Gud Jesus fungerar när han har med förlåtelse. Lukas 5, vers 17-26. Det handlar om en lam man. En dag höll han på att undervisa, alltså Jesus. Och där satt fariser och laglärare som hade kommit från varenda by i Galileen och Judén och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft så att han kunde bota. Då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad. Och de försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln gick de upp på taket och tog bort teglet och firade ner honom på hans bår mitt framför Jesus. Och när han såg deras tro så sa han: Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Då tänkte de skriftlärda och fariserna: Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod vad de hade för tankar och sa till dem: Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga stig upp och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så säger jag dig. Och nu talade han till en lame: Stig upp, ta din bår och gå hem. Och genast reste han sig mitt för ögonen på dem, tog båren han hade legat på och gick hem, allt medan han prisade Gud. Där möter Jesus den här mannen. Och det är så fantastiskt, det är det som är så fantastiskt med Jesus, att vi ser ofta de här sakerna, de yttre tingen. Vi skulle ha sett den lame mannen, men han såg inte den lame mannen, han såg den brustna mannen. Den mannen som kände att han var en syndare. Den mannen som kanske fått höra hela livet att det är för att du är en syndare och har gjort så mycket fel, det är därför du är lam. Det är ditt eget fel. Fått höra det. Och då kommer Jesus till honom och säger de förlösande orden: Dina synder är förlåtna. Alltså, det finns ju inget mer starkare än det på något sätt. Dina synder är förlåtna, du är ren. Och sen till ihåg på köpet så ger han honom hälsan åter också. den här kärleken som Jesus ger till oss när han ser oss individuellt och enskilt, möter dig med dina tankar och dina smärtor som du har på din sida. Det är helt osannolikt. Jag har hört, jag vet inte om ni, det kanske flera av er som har hört den vittnesbördet av en man som heter Ian McCormack, som dog, var bortdöd i 15 minuter och togs genom dödsriket först upp till himlen, och sen kommer skickade Gud tillbaka honom. Där han liksom på sin dödsbädd innan han dog, så hade han bett början Fader vår. Han hade aldrig trott, aldrig bytt sig, men han någonstans så blev han drabbad där, så att han bad den bönen precis innan han dog. Och hur han då sen berättar sin berättelse, ett fantastiskt vittnesbörd. Ni sök Ian McCormack på YouTube om ni har lust, så kan ni se det. Otroligt vittnesbörd som är så starkt. Men det han beskriver där, och som jag känner igen i mitt eget liv, av när Guds nåd drabbar en. Han beskriver hur han dras i den här tunneln då mot Gud, och våg efter våg av kärlek och frid och glädje kommer mot honom. Och när han står där inför Guds ansikte, när han står där inför Gud, så känner han sig, vad gör jag här? Jag är smutsig, jag är oren. Jag vänder tillbaka liksom. Jag vänder tillbaka, går ner, kryper ner i den här hålan där jag hör hemma. För att han står inför Guds helighet, inför Guds närvaro. Och då kommer en våg, alltså rent fysisk våg på något sätt, som sköljer över honom. Och han känner bara kärlek. Han säger, men Gud, jag förtjänar inte det här. Jag förtjänar inte det. Du vet vad jag har gjort. Jag har tagit droger, jag har legat runt, jag har gjort allt möjligt. Och en ny våg av kärlek kommer, av full accepterande. Gud känner honom på insidan. Han känner genom allt vad den här människan är. Och precis så, på samma sätt är det genom dig. Han känner varje vrå som du har inom dig. Men då vill han bara komma med sin kärlek och ösa att han tar emot dig ändå. Samma sak när Jesaja står inför Gud. När Jesaja i Bibeln står inför för Guds kallelse, så kommer han i en syn inför tronen. Och då ser han Guds härlighet och keruber och rök och änglar. Det är allt Guds makt. Och känner sig helt förkrossad. Och ropar han, ve mig, jag förgås! För jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, ropar han. Alltså den där från insidan och ut, fullständig liksom förtvivlan, för man ser sig själv i Guds, när man ser i Guds ljus så ser man vem man själv är. Då tar Gud, låter en av seraferna ta ett kol, sätter kolet mot hans läppar, och med det här kolet så sonar jag din synd, säger Gud. Och idag vill han sona din och min synd. Han vill ge oss ett ord av förlåtelse in i våra liv. Och du kanske känner dig som jag har gjort många gånger och som jag gör gång på gång. Alltså jag har längtat efter att jag kommer till den här dagen, va? När jag känner mig, åh, nu går jag rätt. Och nu gör jag så bra här. Men så gång på gång så slås jag av. Jag tycker att jag borde nu, när jag har varit frälst sedan jag var 11 år, nu borde jag vara bättre än vad jag är. Och så känner jag det här att jag borde i min egen präktighet ha lyckats komma längre än vad jag är. Och så slås jag gång på gång av hur otillräcklig och ofullkomlig jag är. Och att jag inte fyller upp allt det här som jag tänker mig att jag borde göra vid det här laget. Och nog kan det vara så för oss som har varit troende länge här, att vi tycker att vi borde ha kommit till ett visst nivå av helgelse och renhet. Och så kanske vi inte riktigt har gjort det. Men så försöker vi putsa runt omkring oss för att vi ska vara där vi tycker att alla andra verkar vara. Men vet du vad? Du som sitter här och känner dig otillräcklig och smutsig, att du är i gott sällskap. Du är i riktigt gott sällskap. Här sitter vi allihopa och är otillräckliga inför vår Herre. Men han, jag vill ge ett bibelord på det också. Romarbrevet 3:23. Alla har nämligen syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det gäller var och en som sitter här idag. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och från 6:23, syndens lön är döden. Men, säger det där, Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. I Kristus Jesus vår Herre. Ta emot Guds förlåtelse idag. Vi kommer strax ha en förbönstund, men du kommer att få ut tillfälle att få söka förbön om du önskar. Kanske tillsammans med någon dela någonting som du jobbar och brottas med. För det är också förlösande, och jag vill läsa bibelordet ifrån det, från Jakobs brev 5, vers 13-16. Får någon av er lida ska han be. Är någon glad ska han sjunga glädjesalmer. Är någon av er sjuk ska han kalla till sig de äldste i församlingen, och de ska smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro ska rädda den sjuke, och Herren ska göra honom frisk. Och har han syndat ska han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Vi kommer strax ha en förbönstund. Men nu när vi ska gå in i lovsången här, lyssna in vad Gud har att säga till dig. Vad är det du behöver göra? Vad är det du behöver ta i? För han finns här och han vill ösa av sin nåd och sin kärlek in i ditt liv. Han har bara gott för dig och han tänker goda tankar om dig. Amen.